Björn Ranelid läser sin egen bok Överbefälhavarens hemlighet.
Del 1. När överbefälhavaren Axel Wiman började gråta under presskonferensen så lät det bara som om en vindil sakta svepte genom rapsfälten i hans barndom. Men innan dagen var slut hade en storm dragit in över landet och många människor förvandlades till vargar och rovfåglar som kretsade över sitt byte. En människas liv kunde vara som två öppna händer, men Axel hade knutit en av dem och där gömde han sina hemligheter. När han talade blev han en äng för allas fötter. Axel tänkte på sin son som ringt och hotat honom i telefon. Han hette Johan och han saknade fast arbete och bostad och drev omkring utan pengar i Köpenhamn. Han söp och tog droger och hade hotat med att ta sitt liv. Det var kusligt att sonen ockuperat faderns själ. Axel Wiman visste det inte själv, men i hans bröstkorg slog ett litet barns hjärta som representerade hela mänskligheten i den stunden. Kvällen innan presskonferensen skulle äga rum hade NATOs överbefälhavare ringt till den svenska motsvarigheten och 2 timmar senare talade den amerikanska presidenten med Axel Wiman i telefonen. Både NATOs chef och presidenten hade sökt honom i samma syfte och ärende, nämligen den senaste tidens kränkningar av svensk luftrum och farvatten nära rikets kuster. Det var inte bara en angelägenhet för Sverige, utan för hela Europa och stormakterna i världen. Främmande makter försökte göra intrång i försvarsmaktens IT-system. Det var till och med så att dessa inkräktare ansträngde sig för att komma åt de anställdas privata e-post. Axel Wiman var ytterst försiktig med allting som han skrev och sade. Mycket i hans hjärna var hemligt och skulle stanna där livet ut. Och han hade inte ens rätt att dela materialet med hustrun Maria. När han ställde sig inför journalisterna på presskonferensen hade han kvar varje ord som NATOs överbefälhavare och den amerikanska presidenten sagt till honom dagen dessförinnan. Axel kunde inte klyva sig som en urankärna, utan hela hans barndom och ynglingaår blänkte i de 4 guldstjärnorna på generalens uniform. Fotografernas blixtar hade redan börjat lysa upp den mörka novemberkvällen utanför lokalen. Människans liv var den första bokstaven i ett alfabet som hon aldrig lärde sig att läsa och uttala förrän döden balanserade på läpparna och föll i graven. Axel var en liten gosse på bondgården där han växte upp samtidigt som han rättade till läsglasögonen på presskonferensen och vägde varje ord på en osynlig brevvåg. Ryktet om den svenska överbefälhavarens presskonferens skulle snart sprida sig med ljusets hastighet. Innan kvällen var över hade ilskna blodhundar slitit sig lösa från alla kanalerna i den statliga och reklamfinansierade televisionen och de hade fått vittring och kastades över bytet. Flera av kommentatorerna och journalisterna spekulerade i att Axel Wiman inte hade kunnat hålla tillbaka känslorna inför det faktum att hans fosterland hotades av främmande makter. Kanske tänkte de att hans yrke och befattning gått honom så djupt till sinnes att han inte hade förmågan att skilja överbefälhavaren från privatpersonen. Röntgenapparaterna på sjukhusen hade fått syskon i satelliterna som bevakade mänskligheten från rymden medan djupgående undervattensbåtar smög längs havsbottnarna i världen. Ännu så länge var syrsans skarpslipade sång i sommarnatten.